välkommen till avsnitt 45 av Kinematiskt, en filmpodd med mig, Krille och Ille och Felix. Idag ska vi prata om tidernas bästa film. Det har vi gjort förut.
Ja, några gånger.
av olika anledningar, eller av olika, vad säger man, mått.
Ja.
Men en som vi inte har pratat om, som jag nämnt lite då och då känns som, är ju IMDb:s nummer ett. Det är också en sida vi har nämnt lite då och då. Av olika anledningar. Vi ska prata lite mer om den. Och om ettan då, som är Nyckeln till frihet. Eller Shawshank Redemption. Men först IMDb. Det känns som alla känner till IMDb. Det har blivit någon slags institution.
Men det är väl inte så liksom the OG film. Den har väl funnits sedan tidigt internet.
Ja, den var typ en av de första sidorna som gjordes. Eller jag tror typ så här från 92 eller 93. Ja. Eller någonting liksom. Det är jättetidigt.
Goes way back.
Ja. Men när upptäckte ni IMDb?
Ja, det var nog ganska tidigt ändå, känns det som. Men jag minns inte riktigt, men det känns som att jag var inne på den ändå liksom när jag började använda internet, om jag inte minns fel.
Mm. Ja, men har väl något liknande, så här tonåren, kanske 12, 13, 14, man ville kolla upp någonting, eller man leddes dit för man sökte på någon film, eller liksom det känns som en sån, alla vägar leder till IMDb på något eller plan liksom.
Mm.
Och till slut använder jag så här, vem var i den filmen? Eller liksom att det blir en källa för information också.
Mm.
Men det tog nog en stund innan jag skaffade ett konto. Mm. Det gjorde jag först senare. Jag var inte så tidig med det, utan det var nog en stund där mellan typ 15-16 och någonting. Och sen så var det som att jag slutade använda det. Men jag minns att när jag skaffade Letterboxd så importerade jag alla mina ratings. Så att man så hade liksom det här, de här filmerna jag har sett. Så att man fick med det. Så det finns många filmer i Letterboxd som jag inte har någon rating på, för att det är därifrån.
Ja, jag hamnar, alltså när man kollar på vissa filmer på IMDb så ser jag ju min rating som jag har på IMDb och så bara, va? Varför har jag satt det här betyget? Men som sagt, för det känns som det var en sida som användes mer. Ja, men när jag började intressera mig för film mer och mer liksom, då blev det att man hamnade där.
Det känns som att du borde ha hängt mycket där som gillar lister och film från tidig ålder.
Ja, precis. Och det känns som... Det var bättre förr.
Ja.
Nej, men jag tycker IMDb har bara tappat det lite. Det känns som den har blivit mer någon slags nöjessajt.
Typ. Ja, absolut.
Mer än vad det var förut. Det fanns ju forum och grejer. Liksom. Eller man kunde ju skriva... Ja, men på varje film kunde man ju... det fanns liksom ett forum. Och mer liksom social... Ja, men mer som Letterboxd typ egentligen. På något sätt. Än vad det är nu. Nu känns som så här... Här är de hetaste kändisarna just nu. Bara, okej.
Ja, det är mer plats för trailers och kort på kändisar och random fakta. Liksom. Men man förstår lite att de säkert har behövt, liksom, så här, vi kan inte bara vara en databas ifall vi vill växa och tjäna pengar. Nej. Men det känns ju också som att de alltid får lite arga människor emot sig när de ändrar hur man ska söka. För det känns som att de också gör det svårare att veta vem som är med i en film än andras. Eller liksom, det känns som att de... Det börjar bli en sån sida som gör det svårare att hitta informationen, för att då spenderar man mer tid på sidan.
Ja.
Konspirationsteorin.
Mm. Ja, men det är ju en designfilosofi. Typ,
jo,
liksom.
Alltså, det känns
men det känns som det fanns många funktioner som, alltså förut som de har tagit bort. Jag kommer ihåg en var ju så här, man kunde liksom söka på Harrison Ford och Tom Hanks. Vilka filmer de gjort tillsammans? Eller vad nu? Alltså, man kunde liksom söka på
det
två.
Det kommer inte jag ihåg.
Jo, ja, men det var ju en väldigt bra funktion som jag tycker... borde komma tillbaka på något sätt. Eller jag hade velat ha en på Letterboxd eller någonting.
Mm. Mm, bra sätt att härleda vilken film man letar efter. Om man säger, jag vet att de här två är med, men jag minns inte vad jag heter.
Ja, det är ju skitsmart.
Mm. Ja, nej, det var en väldigt bra funktion.
Mm. Tråkigt.
Ja, och sen, alltså det känns som det mesta man, eller framförallt var det väl trivia man kollade på IMDb, och vilket jag ofta gör fortfarande. Men det känns som den delen har ju också tappat det. För den är så dåligt modererad. Vilken skit som helst kan ju komma in.
Och det, många gånger så står det samma trivia flera gånger. Fast med andra, olika ord liksom, eller olika meningar. Så störigt.
Och liksom folk som har gjort så här märkliga liksom kopplingar eller tolkningar som bara säger nej. Och varför? Det här är inget trivia. Det här är något du kom på.
Det här är inte intressant. Nej, det här är bara väldigt långsökt.
Ja, det har ju blivit lite så här... Alltså, som Facebook är nu, liksom, det är inte coolt längre liksom, att använda de sociala funktionerna liksom, och det känns som att de inte lyckats pivota till och fånga det intresset bland personer som man kanske är mer intresserad av. Men det finns ju säkert folk där ute som är så här gamla heliga IMDb, skriver en skoner, du är nöjd.
Jag har aldrig haft en användare faktiskt.
Nej.
Jag bara liksom använt den, men inte registrerat mig.
Men det känns ju som... den roll IMDb hade förut har, den har ju spelat ut sin roll på det sättet på något sätt.
Mm.
Men fortfarande är det väldigt många som bryr sig om IMDb-betygen.
Ja, och alltså till exempel bara Drakens streamingtjänst har ju liksom så här, här är filmerna vi har från IMDb:s topp 250 filmer. Så det är ju en sån lista som ändå så här, det är ett sätt att kategorisera vad som är kanon över så här, det här är bra filmer enligt en lista.
Mm.
Ja, och man hör ju ofta folk som säger typ, ja men den har ändå 8 på IMDb, så här, som att det liksom... Då det, måste den vara bra.
Och som Metacritic och andra aggregatsidor Rotten Tomatoes så ser man ju så här, ja men vad är IMDb-betyget för den här filmen när man ska se information om en film? Och det blir ju det där måttstocken, folk så här, vad har den?
Mm.
Är den här lågt eller den här högt, då borde jag se den liksom. Så att det, den finns ju fortfarande kvar där, även ifall den känns kanske mindre och mindre relevant i alla fall i mina ögon över så här, om jag ska använda det som en faktisk måttstock över någonting.
Ja, det säger ju absolut ingenting, känner jag.
Nej, jag använder aldrig IMDb-betygen som
Men det
måttstock.
Var ju verkligen det förr.
Ja, ja, ja. Det, alltså, det har jag gjort förr.
Det var ju också för att det var det som fanns.
Ja.
Liksom.
Ja. Jo, men
det hittar man ju andra ställen. Men det enda som jag kan tycka IMDb-betyget säger någonting, det är om en så här lite mer experimentell film. Om den har under 7, då känner jag, okej, det här kommer vara en bra film. För då är det så här, då är det för svårt typ. Och så här, folk bara, vad är det här för skit? Och så har man gått in och satt en etta. Då kan jag ändå så här, ja men okej, men det här säger jag. Om den har högt betyg, då vet jag, ja nej, det ska vara...
Då är du skeptisk.
Mellan 6,3 och 6,7, där ligger de bästa filmerna. I alla fall nya.
Mm.
Men ja, nej, men det känns ju som den har, ja... Det är inte var, den är inte lika betydelsefull som vad den varit förut i alla fall.
Nej.
Men fortfarande är det folk som använder, tänker jag.
Ja, ja, men den är lite omnipresent liksom, bara att den har alltid funnits, så därför räknas den alltid med, även om man kanske inte bryr sig.
Därför jag vet min systerson som liksom börjat intressera sig mer och mer för film. Vi har ju försökt få honom att använda Letterboxd, och han skaffade ett konto. Men sen så här, men min kompis sa att IMDb är bättre typ, och så liksom använder han IMDb istället. Jag bara, nej, vad gör du? Sluta.
Don't go over to the dark side.
Ja, men det känns lite så. Så det känns ju ändå som, och det är väl lite av en segue till vart vi är på väg med det här avsnittet med populära filmer. Att det är så här, alla IMDb är ju fortfarande populärast, och då man gör som alla andra gör liksom. Så det är väl inte jättekonstigt att den fortsätter locka folk.
Ja, jag är också så nyfiken över så här, om man ser till världen över, så gissar jag väl att den kanske är mer poppis än vad Letterboxd är. Att den är fortfarande kanske lite mer USA, Europa, så att det blir inte den spridningen som den liksom, databasen har. Men det är bara en magkänsla.
Jo, men så känns det ju som det är. Men det känns, apropå den här topp 250-listan då, som ju vi kommer prata om, ettan då. Men det känns som den listan har sett ganska likadan ut väldigt länge. Framförallt toppen i alla fall.
Ja, men jag tänkte lite på bara aspekterna över de här filmerna, och ja, Shawshank Redemption är ju nummer 1, men att det nästan blir som en självuppfyllande profetia, att ser du filmen som är nummer 1 på IMDb så kommer du tycka den är bra. Alltså att det blir nästan en psykologisk effekt som känns som att det gör att filmerna hänger kvar. Sen undrar jag också liksom att säg att Shawshank fick jättemånga röster från spannet av 2005 till 2010. Men sen så kanske de användarna ens är aktiva längre. Jag blir nyfiken över hur de använder sina ratings. För vissa filmer har ju kunnat vara fler som tittar på under längre tid, självklart. Men ja.
Nej, men det har jag tänkt på också. Just att Shawshank kom ju 94 och floppade på bio och blev stor egentligen kanske 95 typ.
Ja, men det var ju någonstans mellan vad som känns, som alla skriver, efter Oscars nomineringar och VOS rentals och kabelkanaler och grejer.
Och jag tänker att eftersom det var när IMDb liksom också började växa och bli vad det är. Så den kom ju rätt tid för det liksom. Det var ju den filmen alla började prata om där. Liksom, början på andra halvan av 90-talet liksom.
Och också en som kanske så här kändes missförstådd. Och då kanske man så här, den här är ju jättebra.
Ja, då vill man liksom visa att den här är ju svinbra. Liksom.
Liksom folkets röst, en grassrootsrörelse liksom, kring något som är missförstått. Liksom, kan vara kraftfullt.
För det ser man ju på Letterboxd. Liksom. Där är det ju inte... Jag tror inte ens den är med på deras topp 100 eller något sånt där. Men den är ju liksom... Och jag tänker om IMDb hade startat idag, så hade ju nog inte Shawshank varit etta heller. Liksom.
Nej.
Jag har svårt att se det. Jag tror att den kom... Alltså att den liksom blev den här kultfilmen, eller vad man ska säga, i rätt tid.
Ja.
För IMDb i alla fall.
Och att den känns nästan som typ att det är en kultfilm bland en äldre generation. Nu äldre generation. Mm. Liksom att den liksom levt. Även ifall det känns som att jag tittar på Letterboxd, det var väldigt många som var positiva till
den. Ja, absolut. Den har ju högt betyg där, ja, också.
Men det är intressant just vilken, ja, rätt tid, rätt plats liksom på något sätt, aspekten. Och att den lever kvar så länge.
Ja, det är också det som är det märkliga.
För jag vet inte hur länge den har varit nummer ett.
Den har ju gått fram och tillbaka där, ett och två vet jag. Men alltså, så länge jag har använt Letterboxd, eller IMDb i alla fall. Så, alltså,
vilken är två?
Har varit Gudfadern.
Gudfadern är de som har gått lite fram och tillbaka. Sen gick väl The Dark Knight gick väl upp som etta, men nu har de halkat ner till trea. Vilket också märkt att den är kvar så högt också. Men det känns som det var senaste ändringen på topp 10 liksom, när den kom.
Men när jag är inne på Letterboxd här, alltså, den har en liten krona här. Nummer 10, topp
men då är det väldigt högt.
250 narrative feature films.
På Letterboxd ranking.
Det var väl okej ut det.
Men den är ju inte med på Sight and Sounds lista till exempel. Alltså, så den är, även om den fick ju bra kritik när den kom. Ja, nu går vi lite händelsen förväg och pratar om Nyckeln i frihet. Men ja, det känns ju ändå som den är större bland den stora massan. Alltså liksom bland så att säga vanligt folk.
Jag tror du skulle säga fåren.
Ja. Jo, men det blir alltså, på något sätt blir det ju en sån mentalitet. Alltså, får är väl hårt. Ja. Men man söker någon gemenskap liksom. Och som du säger, när man, okay, alla andra tycker den här är bra och den är etta på IMDb, ja, men då måste den ju vara bra. Så då tycker jag också den är bra.
Jo, det är klart man påverkas av det.
Och tänker att det är ju en av de mest sedda filmerna på Letterboxd också. Så jag bara tänker att om man kanske ser 10 filmer per 2 år, eller jag tänker att den kan sticka ut bland ens filmtittande, och då kanske man också är med och säger, ja, men jag ger den här högt betyg för jag har inte liksom, det är inte bara superkritiska, det kan inte vara över en 3, eller liksom vi är ju lite mer nördiga på vilka kriterier vissa betyg ska ha, men jag tänker att Shawshank definitivt kan ha många som är liksom givmilda och känner att så här, nej, men det här var en bra film, den har ju också den här patosgrejen att jag förstår varför man vill ge den ett högt betyg.
Den är också lätt att rekommendera, tänker jag. Alltså om man har sett den och tycker den är bra, och så bara, den är ju alltså det är den bästa genom tiderna, och jag tycker också den är jättebra. Du borde också se den.
Ja.
Det är också typ en sån film som inte är del av filmsnacket. Det känns som att jag har hört i mina år som filmintresserad mer prat eller analys om Gudfadern eller liksom, ja, Pulp Fiction, alltså andra som är på topp 10 här, än Shawshank. Den är bara accepterad som att den är liksom allas favoritfilm, men det är inte som att jag hör så mycket folk prata om den eller att den nämns i samband i filmhistorien särskilt mycket, mer som en anomali nästan, som är så här kommit till toppen, som alla bara älskar. Så den känns verkligen mer den där. Ja, den är ur konversationen på något intressant sätt som också jag tänker gör att den blir rekommenderad och jag vet inte vad jag vill komma med det. Men
det är väl just att det är folkets favoritverk.
Ja, den är lätt att ta till sig, tänker jag.
Och som sagt, popularitet föder popularitet. Ja. Liksom. Det är väl på samma sätt att alla läser Alkemisten liksom, av Paulo Coelho. Eller att alla helt plötsligt fyller Ullevi när Håkan Hellström spelar helt plötsligt. Men det är ju för att alla andra gör det. Så då vill jag också vara med på den här liksom grejen. Folk som liksom hatade Håkan för 20 år går ju på Ullevi nu och tycker han är det bästa som har gjort. Liksom. Och det är väl lite samma, alltså det är ju, jag tänker att det är lite samma tänk.
Ja,
sen om man kallar det får eller inte,
nej,
det är en annan sak.
Nej, jag skojar ju bara.
Ja, jag fattar.
Men det är väl, alltså, ju fler som gillar den, desto mer accepterat är det att gilla den själv. Liksom.
Ja, du är inte märklig om du rekommenderar Nyckeln till frihet till någon som precis börja bli filmintresserad.
Nej, det är väl en safe film. Det är väl en safe film, tänker jag.
Ja.
Alltså att det är så här, den här får mig att känna saker. Jag kan rekommendera den till andra. Det finns ingenting liksom,
ja. Det är mycket svårare att rekommendera Jean Tillman.
Ja, precis. Liksom. Det är ingen svår film liksom.
Nej, men den är också, som jag tänkt på, till skillnad från många av de andra filmerna på topp 10, den är ju liksom lite mer genrelös. Det är inte liksom Sagan om ringen fantasy som kommer inte locka vissa människor. Det är inte liksom en superhjältefilm med alla Dark Knight, och det är inte liksom kanske en mer Pulp Fiction liksom våldet liksom. Den är, det är ett säkert kort på den fronten också, att det är en stor skara av folket som kommer kunna uppskatta den här filmen, för att den är ju mörk, men det är mörker på ett sätt man kan förstå och ha sympati för. Och den har liksom, att, om ni förstår, den är...
Ja, alltså den är sorglig, och det finns orättvisor som man blir upprörd över, och det finns fina vänskaper och sånt där. Mm. Alltså, ja, det är väl inte mer komplicerat än så.
Nej.
Nej, men jag tänker, alltså den stora massan vill ju ha liksom saker man känner igen och saker som är liksom lättsamma, och det är ju inget fel på det.
Mm.
Men alltså det är ju sånt som blir populärt, tänker jag.
Ja.
Alltså,
och den här tar ju upp svåra saker, men jo. På ett ganska...
Det är tydligt.
Precis, tydligt, och om man
säger lätt.
Det är
det jag menar med lätt sätt. Liksom.
Ja, precis.
Att det är liksom, ja, men så här, man
kommer inte missa poängen med den här
filmen. Nej, precis. Nej,
precis. Man kan ha lite olika tolkningar och vad man ser, men inte, man kommer känna någonting, för att man kommer att sitta där lost över så här, jag förstår inte varför jag ska bli berörd. Liksom.
Nej, men
och så kommer det alltid vara liksom, bara i alla konstformer. Liksom. Alltså det som är lättillgängligt och enkelt att förstå, det kommer folk se. Ja. Alltså det kommer folk tycka om.
Och det är väl inget konstigt med det?
Nej, det är ju absolut inget konstigt, och inget fel på det heller.
Nej.
Men just som vi pratade lite kort där innan också, att värt att ha i åtanke, och det finns ju många aspekter man kan kritisera i en TBS topplista, men deras användarbas är ju främst män. Och det syns ju också till exempel på topp 10, om man tänker på att det är filmer med mest om män, med män, många
för män,
väldigt många manliga vänskaper. Ja. Och det är ju ofta sådana saker som en manlig tittare, eller som marknadsförs mot en manlig tittarskara, och säkert kan slå hårdare så sätt. Så att, återigen, man får ju verkligen ta de här listorna med en nypa salt och inte glömma den aspekten, för jag tror jag läste någonting om att 70% av alla de som har sett Shawshank är män. Och har gett den liksom det här väldigt höga betyget. Liksom.
Ja.
Så att det blir ju absolut en, inte bias, vad säger man på svenska?
Det blir en skev fördelning, ja. Man, får man säga.
Yes.
Ja, verkligen. Det påverkar ju supermycket.
Mm. Och det, man bara tittar på topp 10 och man bara,
japp, men.
Du kan scrolla vidare också, så ser man att okej, det är män som röstar framförallt här.
Ja. Yes, jo men ja.
Filmbro-listan.
Ja, den känns ju väldigt filmbroig på många sätt. Hela den.
Ska vi börja kalla den för det istället för topp 250?
Ja, filmbro-listan.
Filmbro.com, det borde ju vara någon som har det.
Det är ju IMDb.
Ja, det leder till IMDb.
Ja, precis. Om man försöker skriva in det, då hamnar man
på min.
Det är min IMDb.
Ja, men vi snackade ju, eller att det ska vara lättsamma filmer och så vidare. Men jag tänker så här, superhjältetrenden som har varit, som alla har gått och sett liksom. Folk som inte ens varit det minsta intresserade av tecknade serier eller superhjältar. Men det, jag tänker, där kommer vi tillbaka till samma sak. Just att alla går och ser den, då måste jag också gå och se den. Men det är ju märkligt att det ändå har blivit så stort som det har blivit, eller?
Ja, men det kanske liksom är att det är en hel grej. Alltså att det är filmerna, men det är ju liksom, vad ska man säga, det är ju... ur det tecknade, och att det finns så mycket merchandise och alltså grejer runt det också, och att det är ett helt universum. Alltså det är väl hela den grejen också liksom.
Ja, men jag tänker det universumet har ju funnits i liksom 60 år.
Men nu har de väl bara visat det på rätt sätt för att fler ska kunna uppskatta det.
Pratar vi Marvel-filmerna liksom?
Ja, men bland annat.
Ja, du tänker superhjältar generellt sett liksom?
Ja, men det är väl Marvel som är ledande, men det är väl även DC liksom. Men det är framförallt Marvel som har dragit det stora lasset, eller måste säga.
Det är coola explosioner, det är coola effekter, och men det är också det känslosamma. Jag vet inte, alltså det är väl väldigt mycket.
De filmer är inte så presenterade på topp 250 dock.
Nej.
Inte så, eller de är inte så högt i alla fall.
Det
är
ju typ... Endgame var väl ganska högt.
Ja, och Spider-Man Across the Spider-Verse är också högt. Men annars så
är... Men det populära är de ju.
Ja, oavsett, det liksom. Är de absolut.
Och det är kanske framförallt det jag tänker på. Eller alltså liksom vad folk blir vad populär. Vad får folk att liksom vallfärda till de filmerna. Men det är, alltså det är väl sånt som går i vågor. Liksom.
Ja.
Men det känns väl lite som att skönt nog att superhjältarfilmerna håller på att sina. Liksom. Den trenden bryts lite nu. Och om man tittar på Barbie och Oppenheimer, så var det ju också den där kanske... Det blir ju den här marknadsföringsstormen mellan kanske då en...
Det blev ett jippo liksom.
Ja, och att det var styrt av... inte PR-firmorna främst, även om de självklart gjorde alla medvetna om det, men att det blev liksom det här meme-grejen och att det drev vidare liksom något som sen de kunde säkert bara utnyttja. Men Ja, det, jag tänker det är fortfarande lite det som skapar en nyckel till frihetsframgång, att det är det här word of mouth och ryktet som går, och att man kanske är, känner sig lite så här, har du liksom, ja, det är fortfarande kraftfullt. Det är intressant att se i alla fall att det inte bara är marknadsföring och sociala medier som behöver styra vad som kommer bli populärt. Mm. Självklart så är det här två etablerade varumärken, eller kanske inte Oppenheimer som varumärke, men Christopher Nolan och Gerwig och Barbie då liksom, så att de arbetar ju inte med noll så sätt, men det är, ja, det är spännande att det är fortfarande starkt med folkrörelserna.
Mm.
Ja, jag tänker också på det, ja, men som vi sa, att Nyckeln till frihet floppade ju när den gick på bio. Eller, jo, men den floppade. Den gick inte alls bra. Men blev i stort sett på liksom hemvideo. Eller liksom...
OS-eran av hyra.
Precis. Och det är ju lite intressant att den lyckades bli det. Eller lyckades väl många bli i och för sig. Men jag tänker... Eller först tänkte så här. Det finns ju inte riktigt idag det här med att man liksom så här... hyr en film och det sprids sig på det sättet. Men det finns ju med streaming liksom. Eller det är många filmer som... Kanske inte så många ser på bio, men sen får någon slags streaming-hype.
Absolut. Fast det är det som är väl synd. Jag tänker att det är ju så många av streamingtjänsterna som säkert gömmer de siffrorna.
Mm.
För de vill ha koll på det så att de kan säkert marknadsföra dem ännu mer. Men man hör ju samma sak när det var DVD-försäljning. Att det var ju data som fanns där mer tillgängligt. Så att det känns som att det är ett mer mysterie vilka filmer som faktiskt ses jättemycket. Mm. För att de håller det typ hemligt liksom.
Ja, och alla algoritmer och sånt där som gör att folk liksom blir lurade att se filmer.
Ja, men, verkligen.
Att de kan ju styra det där mer vilken som ska bli populär, tänker jag.
Eller i alla fall, ja, exakt, i alla fall hoppas satsa och all deras dataanalys. Riktade, liksom.
Mm.
Så du, men det är ju i alla fall, eller jag tänker, ja, en anledning att inte vara på streamingtjänster. Eller att, ja, biofilmer kan ju i alla fall inte ha det, vad som blir populärt där, men det är ju andra krafter som styr det.
Mm. Men ja, men det känns som streaming landskapet som vi lever i nu kan ju göra mycket för att liksom få glömda eller dolda filmer att liksom bli kultförklarade.
Ja, jo, men verkligen.
Jag tänker lättare än vad det var förut, även fast det var väldigt många som blev det förut också. Liksom.
Ja, och, men det är synd också kanske att den rollen över vem som rekommenderar filmer, för det känns ju också som att recensenten eller filmkritikens roll har väl minskats i deras inflytelsekraft. Mm. Men den som sitter och väljer filmer på SVT Play, den personen kommer ju liksom i Sverige ha en effekt över vad som ses.
Mm.
Men det är ju liksom en gömd roll och återigen algoritmbaserat och någon fingertoppkänsla liksom så. Så att det är intressant att det liksom det blir streamingtjänstens gömda liksom. Det syns inte längre.
Nej.
På det sättet. Men det finns ju fortfarande där. Det är ju någon som har sagt att den här borde vi satsa på, tänker jag. Speciellt på dem.
Om och om igen. Eller jag tycker det är ofta jag går in så här och ser filmer, alltså vad det finns för någonting, och sen så går jag in några månader senare och så ser jag, nu visar de den här igen.
Ja,
ja, vissa går ju runt känns
det. Och det känns ju absolut som en taktik att står det, du har 7 dagar innan den här försvinner. Mm. Bara, shit, jag borde bara att ta bort och lägga upp. Jag är ju också att så här, nu finns den igen liksom. Att, och sen så är det väl säkert så att det kostar pengar att ha det längre kanske man... Ta bort det några månader.
Ja, men det är klart det ligger något sånt i det. Mm. Men det är väl samma som med Mubi, som den här lite mer smalare filmstreamingtjänsten som ju tidigare hade, eller det var väl deras grej att de hade liksom en film som låg i 30 dagar och som var ett rullande schema som de ju verkar ha tagit bort nu. Och vilket känns lite tråkigt, för det var, ja, men det var ändå någonting med, oj, ligger den här uppe en månad, nu får jag försöka se den liksom.
Och liksom frångå att du har alla val till att du har 30 nya val.
Ja, typ,
liksom. Så det blev mer kurerat, ja, men det känns som att någonting har väl gjort att de behöver ändra på det.
Ja, uppenbarligen.
Ja.
men ja, nej, men det finns ju begränsning ändå. Bra liksom, att man kan inte så här, ja.
Och det blir ju som en kritiker att de sållar vad som är bra och följer deras smak, och det gör man väl fortfarande till en viss grad, men man använder ju de här aggregatsidorna för det också, men man inser också när man väl börjar tänka på det, som vi i alla fall alltid har känt att så här, IMDb vill vi inte lita på.
Nej.
Vi kommer inte gå in och se, vad är de topp 10 filmerna för den här veckan?
Nej, men,
men lite mer Letterboxd eller ja, vänner, vi pratar ju om vad man kan se, och jag har ju sett filmer för att du gillar den och att du gillar dem. Så att man har ju sina källor liksom, men ja, det...
Man litar på varandras smak mer än vad man litar på alla smak.
Ja, jag vet jo, men exakt. Liksom, man
eller
går
tips.
Ja.
Mm. Ja. En bara lite snabbt om Rotten Tomatoes. Vad har ni för relation till det?
Ingen skulle jag säga.
Nej, eller så är det någon som har det i Sverige eller är det bara typ USA som folk bryr sig
om? Jag använder den så det lite. Jag tror jag mer går in på Rotten Tomatoes än IMDb för den där lite snabbkollen. Men det är kanske man sitter vid datorn. Det är inte som att jag har appen eller något sånt där. Men jag går fortfarande in där. Men kanske lite mer för tv ibland än film. Okay. Men jag har nog mer att jag kan titta där. För då får man ju också liksom att de har en bättre... Det är lite som Metacritic gör som jag inte går in på. Men att man ser, här är vad LA Times sa. Eller man ser liksom då de här topprecensenterna. Att de aggregaten samlas där. Så att jag kan väl använda för det lite varför någon så här, vad tyckte folk?
För där använder jag ju ändå Metacritic, eller använder. Men jag kollar ganska ofta på Metacritic. Liksom bara för att få något slags överslag över vad liksom... filmvetare tycker om saker och ting eller musik eller vad det nu kan vara. Men jag, man ser ju ofta på typ Wikipedia sidor om eller vad den har så här på Rotten Tomatoes. Och jag fattar inte hur den funkar ens. Alltså jag tycker det står alltid så här, den här har 100% fresh. Vad säger det?
Ja, men det betyder att den har bara fått positiva recensioner.
Jo, men det säger ju ingenting. Eller alltså det alltså 100% fresh, det kan ju vara allt från liksom om man tar Metacritic då, det kan ju vara allt från 75 till 100 av 100 liksom. Så det är ju en jävla skillnad däremellan, tänker jag. Men det skulle vara fresh enligt dem då. Alltså jag fattar inte hur
jag förstår vad du menar. Jag tror jag ens kan uppskatta lite det, för det blir mer liksom de har ju en procent och allt sånt där liksom också, men att den som är nummer ett där vet jag i alla fall länge har ju varit den här Leave No Trace, en film från 2018 som lite så här inte superanmärkningsvärd, men den har typ länge varit nummer ett där, för att den har ingen negativ recension av alla de här toppkritikerna. Så att det är ju en konstig lista också, men jag kan ändå lite uppskatta att den gör något annat.
Vilken är det?
Det är den här pappan som typ åker ut in i skogen med sin dotter och de ska leva off the grid, men sen så går inte riktigt det.
Just det.
Den vet jag. Har bara positiva recensioner. Och det är typ 52 stycken eller sådär.
Men det är också så här, vad är en positiv recension? Alltså det är så här,
jo, men de gör ju någon sån bedömning, men de har ju då ett spann där, att det inte handlar om att den ska få 10 av 10, den kan få 8 av 10.
Ja, men det är det jag menar. Det är därför det känns lite luddigt.
Men jag tycker inte det är nödvändigtvis känns luddigt om det är att det här är positiv kritik. Inte att det handlar om någon, vad säger du ifall en film är 93 mot 92?
Nej, men jag menar om det jag tänker är att om en film får bara 7 år av 10 till exempel, då har den bara, då har den 100% enligt. Men om en film får 99 nior och en etta, då är den inte... Då är den sämre än den som har bara 7 år. Men jag fattar vad jag menar, vart det blir lite luddigt, tycker jag i alla fall.
Men det enda jag skulle säga med det exemplet, jag tänker att om en film, alla är positiva, då har den ju liksom fått spannen och alla de som brukar recensera filmer är positiva, vilket är ganska unikt. Att alla tycker samma på något sätt, jämfört med att då kanske man kan säga att men det var The Christian Voice som inte gillar den här filmen eller någonting. Om man bara tar som exempel. Men jag förstår det. Jag kan bara tycka det är skönt att det handlar mer om nej än men det binära är ju också dumt. Men allt är ju dumt.
Allt är dumt.
Allt är dumt.
Kinematiskt, allt är dumt.
Allt är dumt.
I believe in two things. Discipline and the Bible. Here you'll receive both. Put your trust in the Lord. Your ass belongs to me. Welcome to Shawshank.
Då går vi in på avsnittets huvudfilm som vi har pratat lite om den redan. Shawshank Redemption, eller som den är känd i Sverige, Nyckeln till frihet. Jag vill alltid säga, eller jag vill alltid att de skulle, eller jag tänkte alltid när jag sa Welcome to Shawshank Redemption, så där, välkommen till Nyckeln till frihet, vill jag att det skulle stå text. Men gjorde inte det.
Skulle det vara kul med ett fängelse som heter Nyckeln till frihet?
Ja, men exakt. det är en fängelsefilm då, uppenbarligen. Från 1994 av Frank Darabont, efter en novell av Stephen King. Ganska, eller inte så typisk Stephen King-berättelse. Inget övernaturligt överhuvudtaget.
Hade man inte kunnat gissa att det var han som hade gjort den?
I alla fall, New England fängelse känns i alla fall som en...
Ja, Maine är det ju såklart. det kommer man aldrig undan.
Yes. Det är rätt setting och det känns som att man har sett det fängelset i typ andra Stephen King-saker. Eller det är någonting väldigt Stephen Kingigt med den byggnaden.
Mm.
Ja, för Shawshank Redemption dyker väl upp i andra berättelser av honom, vet jag i alla fall. Eller Redemption heter det inte.
Det heter Shawshank bara.
Shawshank. Men vad tänkte säga? Men för jag tänker, Gröna milen var ju också en fängelsefilm av Stephen King och Frank Darabont. Ja. Den också, tror jag. Men den har ju lite övernaturliga inslag. Men så det är ju lite märklig Stephen King-berättelse.
Ja, det är också kul med Green Mile, för det är också samma cinematograf, Roger Deakins och Thomas Newman som gjort musiken.
Ja, de känns ju närbesläktade på något sätt. Märkligt att det känns som Gröna milen borde vara mer. Den borde vara etta på IMDb istället för Nykterfrihet. Eller känns som fler pratar om Gröna milen på något sätt, jag vet inte.
Ja, jag vet inte heller. Ja.
Jag har faktiskt inte sett den.
Nej.
Jag tror jag har sett den för jättelänge sedan.
Jag såg den när jag var yngre också. Hur som helst, det är inte den vi ska prata om. Vi ska prata om Nyckeln till frihet. Som sagt, fängelsefilm handlar om... den berättas av karaktären Red, som är spelad av Morgan Freeman. Säg inget till... Jag tänker att alla män som röstar högt på den här på IMDb känns som det är samma män som blir jättearga för att typ Ariel i Lilla Sjöjungfrun spelas av en afroamerikansk skådespelare. Red är ju inte afroamerikansk i boken. Det är ju, han är ju vit irländare.
Aha,
liksom.
Okay.
Så,
ja, det är därför han säger...
Det är därför han drar det skämtet.
Ja. Ja, vilket är jättekonstigt i filmen egentligen. Det blir ju ett lite kul skämt för att han är ju uppenbarligen inte Irish. Eller ja, kan väl vara... Men, ja. Men han är liksom vit, rödhårig i boken. Men säg inte det till alla män som kan bli arga då. Men i alla fall, Morgan Freeman berättar om Andy Dufresne som... kommer till fängelset på mitten på 40-talet eller slutet på 40-talet efter att han åkt dit på livstid för att ha mördat sin fru och hennes älskare. Och ja, sen får man väl helt enkelt följa deras begynnande vänskap och de blir ju liksom mer och mer buddies och han är ju liksom Andy Dufresne inte som andra kriminella direkt.
Högutbildad och...
Bankir på var han ju liksom.
Ja.
Vilket då kommer, eller ja, det utnyttjas av fängelsedirektören framförallt, men och alla anställda på både det fängelset och andra fängelser som han hjälper dem med skatteavdrag och fifflar väl en hel del åt dem också. Och ja, men det är väl liksom deras liv på fängelset helt enkelt.
Ja, det är ju väldigt många år som går förbi. Jag hade lite glömt att så här typ en kvart in i filmen, så här, två år senare typ liksom. Och så att det
ja, den utspelades väl under typ 20-30 år nästan. Ja. Eller, ja.
Ja, 20 år är det väl i alla fall.
Ja, enligt boken så är det nästan 30 år innan slutet liksom.
Ja, men det kan nog stämma med hur...
In på 70-talet.
Exakt,
det i alla fall.
När han blir fri, då har det nog gått så lång tid. Alltså,
ja, jag fick fram att det var 20. Mm. Ah, ja.
Ja, vi kan väl säga, vi kommer väl spoila den här filmen.
Ja, jag tror många har sett den i alla
precis. Men så det är ju Andy Dufresne spelar Tim Robbins för övrigt, det sa jag inte. Han hävdar att han är oskyldig och det uppdagas att han förmodligen är det, men det hjälper inte honom så mycket. Men han hittar andra sätt att ta sig ut, får vi veta i slutändan. Och Red försöker ju bli parole, vad säger man?
Ja, vad heter det?
Villkorligt frigivet.
Ja.
Men nekas hela tiden då.
Mm.
Men ja.
Det handlar ju liksom om deras tid i fängelse där och liksom hur man hanterar den situationen.
Mm.
Vad man kan ha för attityder filosofiskt och vad man kan ha för hopp kring det. Och där är väl Andy och Red som karaktärer lite filosofiskt åtskilda.
Mm.
Men de är ju vänner däremellan.
Men också alla orättvisor som pågår i fängelset.
Och ja, verkligen.
Hur de utnyttjar dem och slår dem och mördar dem. Och,
Jo, det är en väldigt skit som händer. Liksom direkt film på det sättet. Så att den bryr sig inte så mycket om vad alla andra har gjort. Eller liksom att man ska... Den är ju verkligen på... Liksom, inmates, alltså fångarnas sida så att säga. Att
det är de är ju de bästa människorna som har levt gott på den här jorden.
det är ju väldigt svartvitt vilka som är de onda i det här systemet. Liksom.
Och det är ju lite intressant om jag direkt ska gå in lite på förlagen, för jag hann läsa den nu innan vi skulle spela in, bara för skojs skull. Alla som har fattat ju det filmen, eller filmen vill förtydliga väldigt mycket. Och dels så vill den ha en väldigt tydlig antagonist. Och det är ju den här fängelsedirektören då. Och hans underhuggare blir också någon slags, eller ja, det är väldigt, det här är de två skurkarna och de är Satan själv, båda två typ. Medans Tim Robbins karaktär är liksom Jesus återfödd i stort sett. Det känns ju, det är det man ska känna typ. Men i boken så är det ju väldigt, alltså fängelsedirektören, det är 5 stycken under den här tiden. Så det är liksom, det är flera olika karaktärer. Och de här alltså vakterna är, han som är liksom the main bad guy av vakterna i filmen är bara med i en scen. Sen försvinner han, han jobbar inte där hela tiden heller liksom. Så det känns ju väldigt mycket att så här, ja, men typ Hollywoodifiera filmen, men göra den väldigt tydlig och ja, men som du sa, svartvit liksom. Att man ska, den här personen är ond och den här personen är god, den här ska vi heja på och den här ska få liksom all skit, eller honom gillar vi inte helt enkelt. Och ja, överlag så tyckte jag att boken var bättre än filmen.
Surprise!
Ja, just för att den var lite mer, inte lika svartvit på något sätt.
Lite mer nyanserad.
Ja, för det är väl, alltså det känns som att man, den här filmen är så magstark i, kanske fel ord, men den är väldigt symbolisk och det känns som en sån film, så som jag inte alltid gillar med typ Zack Snyder's superhjältefilmer, att det handlar om typ moment. Att det känns som att den är väldigt byggd efter att du ska känna här, om vi gör det här och lägger upp den logiken och leder till den här conclusion, så blir det väldigt så här catharsis, så du ska känna mycket och den här filmen gör det återkommande väldigt mycket till, ja, att det blir för mycket helt enkelt.
Ja, jag tänkte det på han Brooks, han som är en väldigt gammal fånge då, som är bibliotekarie och som Andy börjar jobba under. Och ja, det slutar med att han blir också frisläppt men klarar inte av livet på utsidan liksom.
Och han har ju då levt i mer, han har ju levt 50 år i fängelset mer än vad han gjort utanför, så att han blir ju den, liksom ska visas vad som händer när han lämnar fängelset, och han vill ju inte.
Och det är ju en väldigt liksom, alltså man brukar säga känslomässigt manipulativ scen, eller hela det momentet när han kommer ut. Där ska man ju, nu ska ni gråta. men återigen i boken så är den karaktären är 3 olika karaktärer. Och man, ja, de säger att han blir fri, eller en av de här karaktärerna då, som han är byggd på, blir frisläppt och klarar det inte. Men det är så här, alltså det är inte så mycket kring det liksom. Så ja, och det är sådana saker som jag tycker filmen gör att jag inte tycker filmen är så bra. Alltså just att de lägger till, de sakerna de har lagt till i filmen gör att det inte är en film för mig.
Ja, återigen så tycker jag att det känns som att de kände att de behövde göra det för att folk ska kunna känna någonting när de ser det. De underskattar tittaren, eller så gör de inte det eftersom att den blev så populär. Jag vet inte.
Men jag kan, alltså efter att ha läst boken så kan jag verkligen se hur The Suits, alltså liksom producenterna bara, men vi måste ju ha någon tydlig skurk i det här. Det är ingen tydlig skurk.
Ja.
Jag kan verkligen se det framför mig att det var folk som sa till liksom bara så här, nej men det här funkar inte.
Ja, och jag tror också att de ofta underskattar tittaren genom att slå ihop flera karaktärer till en. För de tänker att det blir för många karaktärer. Så att det är bättre att bara slå ihop det till en.
Jo, jag tänker det är ju väldigt vanligt och oftast väldigt rimligt att göra. Men kanske inte för den här filmen så blir det ett problem. För jag tänker också att det känns som att de, liksom, jag tror jag lyssnade då på en podcast med Roger Deakins som är en av de mer välkända cinematograferna där ute och han pratade om att de hade ju verkligen ingen aning om att de gjorde en film som skulle bli så här populär, eller liksom de kämpar ju med budget och att det var verkligen inte det perspektivet. Men jag undrar någonstans där, speciellt då Frank Darabont. Han känns ju, hans andra filmer som Gröna milen, att de känns ju alla nästan som den här filmen är väldigt, vi ska visa mycket, liksom, att det blir liksom kaka på kaka på kaka på kaka, att den här Brooks-karaktären, att det är den skådisen med de här buskiga ögonen, han ser ut som liksom upp gamla gubben, supergullig, han har fåglar han tar hand om, alltså, det blir så mycket som ska liksom bli så här, ta den här karaktären, alltså det blir liksom en karikatyr av en person för att visa något känslom, alltså det blir för mycket.
Pull our heartstrings.
Ja, när man säger det, men också sättet. Att om man bara skalat ner det eller gjort lite mer nedtonat så skulle det kunna slå så mycket hårdare, men det verkar ju också slå rätt för väldigt många. Och när jag såg den här filmen första gången så slog det nog mer rätt för mig liksom, men man har kommit ifrån den smaken, men jag tycker filmen har nästan typ 2 lägen, för Nej, jag kan köpa Brooks-biten, men det är mot slutet. Mm. Typ sista 40 minuterna. Det känns som de mjölkar det slutet väldigt mycket också.
Mm. Ja.
Att det, när väl det visar sig att ja, de skjuter den unga killen och liksom han blir satt i, liksom, i
isoleringen,
isoleringen där. Att då är det som att filmen lite vänder och blir för mycket när han väl då sen också att, i twisten att så här, han har gjort en escape plan all along och han har sin perfekta escape till det. Alltså det blir en fantasifilm plötsligt, medan jag tyckte den så innan byggt upp och försökt den så ha en förhöjd men en så OK-ton över att visa hur man lever i en plats där man inte kommer ifrån, men sen så blir det den här fantasin liksom.
Ja, det ska vara så sensationellt hela tiden.
Ja, jo, men exakt.
Så kanske är något övernaturligt i filmen ändå.
Ja, men det var alltså, jag tänkte ju genuint så här, ja, men det här slutet är ju bara fake, det är ju bara något sånt typ.
Hur han rymmer är så, i
ja, det är övernaturligt. Det är märkligt för det, i boken så är han en ganska kort och slank man liksom, och det är ju rimligt om man ska fly på det sättet, men att de dock kastar Tim Robbins som är typ 2 meter lång. Liksom, det är så dum casting på något sätt. Jag vet inte. Det fast, känns, inte märk, det känns märkligt att han skulle lyckas ta sig ur det där.
Man ser ju typ när han röret. Står och liksom slår hål i det där röret. Du får inte plats där i. Det är ett annat rör som man liksom kravlar igenom sen. Mm.
Jo. Ja. Ja, ja, absolut. Absolut.
Ja, det jag vet.
Men, nej, men det känns, det är, återigen för att ta till boken. Men dels så är det ju att i filmen så, ja, nej, nu kommer han nog ta livet av sig. Tror ju de då.
Ja.
Men det gör de ju aldrig i boken. Han vet ju att han, så, eller ja, men han förstår att han kommer fly nu.
Ja, för det blir återigen lite sån, nu ska filmen utnyttja att, det är liksom som att de gör det för att den twisten ska bli mer liksom så här nej, det gick bra, liksom så här, och triumphant, liksom att det blir mer manipulation, liksom historiemässigt, liksom.
Precis, det blir en större adrenalinkick på slutet, om man tror först att det kommer gå illa.
Ja, för det var ett länge sedan jag såg den här, för jag tänkte först i början att så här, oj, ja, men shit, okej, det är en så lite mer brutalitet i den här, även ifall också jag tycker brutaliteten ibland känns lite, den är lite avskärmad, för att till exempel när de svär och de här, liksom, det går inte så grovt som man har sen sett det göra, men det är väl också för att jag har sett värre fängelserepresentationer efter den här filmen.
Ja, men jag håller med om att första halvan, det var jättelänge sedan jag såg den förutom nu då. Och jag kände så här, alltså det är en film som liksom har sjunkit i värde för mig liksom under senaste decennierna sedan jag såg den liksom senast. Men jag tänkte bara, ja, men det är ändå en okej film, den är ändå liksom rätt bra. Men sen kommer grejer på slutet som bara, nej. Och framförallt slutet, sista scenen. Jag blev så arg på den. Och det är roligt för jag läste boken och den slutar där jag ville att filmen skulle sluta.
Är det innan den säger, är det när man följer Red på bussen?
Nej, det är lite senare. Det är väl typ då. Mm. Men det är hans monolog och så liksom sveper det över vattnet.
Mm.
Och jag tänkte, nu ska den sluta. Nu är den slut. Mm. Och där slutar boken. Exakt det han säger där, det är sista i boken. Men sen ska de ha något jävla reunion-möte där på stranden.
Det har jag faktiskt skrivit ner här också.
Alltså.
Jag har skrivit det här också. Jag tycker att det var jävligt störigt slutet, att Red säger att han hoppas att han lyckas ta sig över gränsen till Mexiko, samtidigt som man ser honom gå på den jävla stranden emot Andy, och man bara, ni kan inte ha att han säger det och sen visa att han kom fram. Nej. Men då är det så här, eller menar de då att det här är vad han föreställer sig att han kommer göra, eftersom att han säger jag hoppas att jag kommer fram.
Ja, men det är så dumt, och för han säger ju det när de sveper över vattnet liksom.
Ja.
Och som sagt, det är sista raden i boken. Mm. Och det är så perfekt att bara bryta där.
Ja.
Vi behöver inte se när de... För det är ju liksom det som man förstår att boken vill... Att han, nu har han börjat hoppas.
Mm.
Alltså han har liksom kommit över på den sidan, som du sa tidigare. De har ju varit lite meningsskiljaktigheter kring det. Ja. Men nu har han liksom vunnits över och nu har han börjat hoppas. Vi behöver inte se honom.
Det förstör hela budskapet.
Ja,
men det är intressant att ni säger det, för när jag lyssnar på den Roger Deakins podden, då skulle filmen sluta där.
Ja, ja.
Mm.
Men de filmade det efter de hade liksom wrappat upp allting. Så att han sa just att så här... Han bara, jag vet inte vad vi behöver det här, men de ville, så att han... Ja, det gjordes liksom efter filmen var klar. Så att,
återigen,
ja.
Alltså, men det finns ingen liksom tilltro till tittaren. De måste inte visa det.
Ja, jag tror dock... jag tror han sa dock att det var regissören Frank som liksom sa, ja, men vi vill ha det här faktiskt.
För att det ska vara så satisfying som möjligt.
Exakt.
Liksom.
Så fruktansvärt osatisfying.
Ja.
Och en annan sån sak som störde mig lite när jag tittade på den är att man har ju då Morgan Freemans, vad heter det, narration. Mm. Och jag tänker det är ju en stor anledning tror jag också varför den är så älskvärd, för att det är så, den filmen är så bekväm.
Mm.
Liksom både hur den ser ut och hans narration, och liksom att det är verkligen en saga som blir berättad för en, och han är ju liksom ökänd för att vara någon som narraterar saker.
Mm.
Det känns som efter den här filmen så blev han ju gud i varenda film sedan dess liksom.
Mm.
Och han gör ju dokumentärserier också och sånt där liksom. Så att det är ju en hel grej i sig att bara ha Morgan Freeman berätta saker för en.
Men det måste ju vara den här som gjorde det. Mm. Alltså att just dess popularitet och liksom så här, nu ska vi mjölka hans röst så mycket vi kan.
Ja, jag håller verkligen med dig med just berättarrösten, för jag tänkte väldigt mycket på det också. Att, och jag tror att det, liksom, det är därför den är så populär också. För att man får det serverat på något sätt. Det blir så otroligt emotionellt manipulerande när man i varje scen får berättat till sig vad man ska känna.
Mm.
Jag tänkte på det, säkert det var den här scenen när Andy spelar upp musik i högtalaren. Och Reds röst berättar exakt vad de känner i den scenen. Och jag bara, ni behöver inte berätta det, vi ser det på deras ansiktsuttryck. Det blir så övertydligt att man storknar.
Mm. Och det är också en sån sens jag inte riktigt gillar, för det känns också så fantasifullt att verkligen varenda eller fånge i fängelset skulle vända sig ut mot högtalaren och stirra liksom, som att de är aldrig hört det här.
Förtrollade.
Och det, det blir också en sån scen som där det blir för mycket liksom. Någonstans. Men jag håller med om att det blir den man får reserverat, men det är ju välgjort.
Ja.
Det funkar ju liksom.
Jo, och jag fattar hela grejen och att det blir bekvämt och att det är skönt att få något berättat för en på det sättet.
Mm.
Men jag, en tanke som återkom hos mig under hela filmen var att jag kan inte uppskatta den här filmen så mycket längre på grund av att jag behöver vara mer utmanad.
Mm.
Jag behöver bli mer utmanad när jag tittar på film nu för tiden.
Ja.
Jag kan inte
bara få det
serverat på det här sättet.
Så blir det ju mer man ser. Eller ju mer man konsumerar oavsett konstform. Liksom.
Ja.
Ja, men jag håller med.
Mm.
Men en scen jag gillade, bara för att vara lite positiv också.
Ja, jag vill bara säga den musikscenen, inte med i boken.
Nej.
Inte alls.
Okej, faktiskt. Såklart.
Såklart. Ja. Men en bra scen.
Ja, eller vad som jag tyckte den så funkade för mig, och jag gillade liksom hur det startade och vad som blev liksom the resolution. Det är när de får dispens för att måla taket med kära.
Mm.
Jag gillar den så att det liksom, man märker att en break för dem är att typ gör något annat monotont.
Mm.
Och hur det är ju typ först då Andy kanske gör något så här rebelliskt, och han börjar sin liksom den här komplotten med att han tvättar pengar åt dem på fängelset liksom.
Mm.
Men jag gillar hur den liksom att de gör det, och jag tycker det funkar när han konverterar vakten liksom, han håller honom över taket men att han alltså via sin smarta mun, om man ska säga, räddar sig själv liksom, och att det leder till att han ger dem öl.
Mm.
Och det blir ju lite, jag såg någon liksom, om man gör en kristen tolkning så blir det lite som att han ger sina 12 disciples liksom mat ungefär den sista nattvarden lite aktigt.
Men det är roligt med den scenen på taket. Som sagt, scenen med musiken, dålig scen, inte med boken. Scenen på taket, nästan exakt som den är i boken. Vilken bra scen. Så det är, det är verkligen, det känns, alltså efter att ha läst boken så känns det verkligen, okej, det jag inte gillar med Nyckeln till frihet, det är allt de har lagt till.
Mm.
Alltså det som inte är med i boken. Och jag är ingen fan av Stephen King, men han är bättre än Frank Darabont på att berätta en historia i alla fall.
Ja, men sånt där känner jag igen alltså från andra filmer man har sett, eller serier till exempel. Mm. Eller back in the day när jag brukar kolla på anime, typ kolla på Naruto, så kommer det något jävla filler-avsnitt som det märktes direkt att det inte var alltså från mangan. Och man bara, det här är så dåligt.
Mm.
Alltså det är klart att man kan känna igen liksom vad som är.
Ja, men precis. Men det var kul att läsa den i efterhand, för liksom det här är ju inte något jag liksom, eller det var kul att liksom, ja men när jag läste den nu så här, ja men förstå att okej, det här är något de har hittat på, det var ju inte bra. Alltså det var inte som att jag såg filmen och bara, men det här är inte alls med i boken.
Nej, precis.
Så det men det är lustigt när man börjar analysera den och inser att det här funkar inte liksom.
Mm.
Men ja, har du något positivt att säga om filmen annars?
Alltså, jag tycker egentligen det är ganska mycket som är positivt med filmen på sina sätt.
Mm.
Alltså att skådespeleriet, det är inte dåligt.
Nej.
Men det, allting används på fel sätt på, som vi har ju nästan tjatat sönder nu, men att det blir för för mycket liksom och ja. Manipulativt, men ja, det är ingenting som jag tycker skriker det här är liksom, det är inte en sån uppenbart fel utöver det här mer ja, slutet som jag pratade om liksom, de sista sekvenserna liksom, men så jag förstår varför man på det sättet som oftast är med väldigt populära saker att det är rätt bra.
Alltså, jag håller med. Det är en okej film.
Ja,
det är en
okej film.
Ja. Ja, och jag skulle väl säga att det ibland är det väldigt skönt att se en sån här film.
Mm.
Att få det serverat på det här sättet då.
Mm.
Som jag annars kan tycka är tråkigt att få. Men ibland så orkar man kanske inte tänka så mycket eller engagera sig så mycket eller vara liksom analysera för mycket.
Nej.
Och då är det väldigt skönt att titta på någonting där man vet exakt liksom vad man ska känna.
Ja, absolut. För det är ju mycket i filmen som jag tycker är inflytelserikt när man tittar på andra sådana här liknande filmer som Gröna Milen eller annat. För Thomas Newmans musiken är ju väldigt sån här amerikansk 90-tal. Han gjorde ju
du menar att Frank Darabont blev inspirerad av Nyckeln till frihet när han gjorde Gröna Milen?
Ja, så kan man säga. Men sen så, ja, det finns så mycket sådana här filmer gör som känns som att man också sen blivit serverad vidare av och man bara har en kort hand till att det här är bekvämt och enkelt. Liksom.
Mm. Ja, precis. Man har fått uppleva det så mycket efter det också. Att den här blir bara en i mängden av sådana typer av filmer.
Ja,
ja, men det är det jag tycker är så konstigt. Att, den här, alltså att just den här har blivit etta och fortfarande alltså ligger etta.
Mm.
Alltså, jag tänkte på det. På ett sätt är det ju en sämre gökboet typ. Alltså, den
just det,
är,
ja, men jag tänkte på gökboet faktiskt.
Den känns ganska lik på många sätt. Men ja, varför inte gökboet detta?
Ja, alltså, jag kanske menar, för komplexa karaktärer den, jag vet inte.
Ja, jag och sen som jag var inne på tidigare att den kom fel tid liksom, för IMDb:s räkning.
Den är ju också lite mer frän i kanske sin situation. Den här är ju mjukare.
Ja, ja, verkligen. Ja, alltså, jag fattar ju. Men jag menar, det finns så många filmer som är likvärdiga med Nyckeln till frihet som lika gärna hade kunnat varit etta. Så det, ja.
Ja, men jag vet inte, men jag tänker att också att, ja, men som vi pratade om innan, att det här är en film som många män gillar.
Mm.
Men sen så tänker jag också att det är som, om man tänker på böcker då som blir populära, till exempel Pojken som kallades Det, eller Ett litet liv. Det är ju verkligen böcker med total misär, alltså misärporr som folk liksom älskar. Och den här har ju lite av elementen ifrån det liksom, att det är misär och det är orättvist, men han segrar liksom. Och jag tror att det är någonting i det som lockar väldigt många.
Och att det också är liksom återigen bekvämt, eller liksom man behöver sådana historier ibland liksom för att man kan själv relatera till, eller när man bara ser film och media, inte just personligen liksom.
Alla kan, det är därför den etta, alla relaterar till att sitta i fängelse på 40-talet.
Men att det blir den bara naturliga berättarstorien, att så här, motgång, härdighet, mänsklighet.
Men det jag tycker, eller jag tänker, vi har sagt att han är väldigt liksom tydlig i känslorna i filmen, men inte så tydlig i logiken. Eller det känns som det är mycket som är så här, som bara händer och som är så här väldigt bara tur typ. Ja, men dels flykten, för övrigt ganska dålig alltså prison break film. Alltså det är ju själva flyktdelen är ju ganska liksom, det är ju ingenting, tänker jag. Men helt plötsligt bara, okej, nu är han ute och så slår han ut, rör och så är han ute. Det är liksom, finns inga så här förberedelser eller någonting som man får
följa. Smygande.
Nej.
Nej.
Men det gillar jag också med boken lite mer. Att så här, man fick lite mer förklaring av allt egentligen. Utan att det blev för mycket liksom. Men, men det känns som i filmen bara så här, han bara råkar rymma typ, känns det nästan. Logiken brydde de sig inte så mycket om, kände jag, i filmen.
Nej, det gjorde de verkligen inte.
Det är mer bara att gå på känsla.
Mm.
Och det känns ju också nästan populistiskt, att så här, känn,
inte tänk. Ja, men tänk. Exakt. Ja, ja. Men precis.
Mm.
Och det är väl därför den funkar, tänker jag. Alltså för gemene man. I don't know.
Ja.
Men ska vi sätta betyg? Kanske då?
Ja.
Vad landade du på, Hille?
Ja, jag vet inte. Jag har inte riktigt bestämt mig. Men det är liksom mellan 2,5 och 3 ändå. Alltså nu har jag kanske varit väldigt kritisk när jag pratat. Men som sagt, alltså det är ändå, man fattar ju att folk gillar den. Det är en okej film. Det är en film som kan vara skön att kolla på om man inte vill övertänka. Jag vet inte. Alltså, men jag tänkte, den funkar som en film.
Felix, vad sa du?
Ja, jo, men jag landar nog på en svag trea. Jag tänkte så här, liksom verkligen de första hälften, så här, kanske akt 1 och 2. Mm. Att så här, ja men det är en sån, jag förstår den, så inte att jag kanske kände mig så här högre än en trea, men när slutet kommer så bara, oh, kommer den här trean slå sig liksom? Det kändes svårare när det bara blir mer och mer fantasivärlden och hans rymd och allting liksom, och det blir överdrivet. Ja, den tappar mig verkligen på slutet.
Ja, jag tänkte så att, eller jag var inne på att, ja, men jag kanske behåller trean som jag haft ändå. Men sen insåg jag att jag hade ju en tvåa på den sen tidigare. Så bara, okej, jag behåller tvåan då. Så jag, men 2,5 ändå. Mm. Alltså, och mycket, mycket för, som du var inne på, att det är mycket som händer på slutet som inte... Men eller jag känner så här, det, filmen gör många dåliga val, men jag skulle inte säga att det är en dålig film.
Jag håller med.
Det är liksom, det är ändå gediget hantverk liksom, och den är välpacad, den är 2,20 nästan, men den känns inte för lång liksom. Och som sagt, skådespelarna är bra och liksom, det, som sagt, det är inte en dålig film, men den gör många dåliga val som gör att filmen är inte för mig, men jag kan förstå att den är för, en film för andra. Sen bör det ju inte vara ett den världens bästa film. Alltså det är ju alldeles för överskattad liksom. För det finns många andra som är som inte är min typ av film, men som är bättre, alltså som är likvärdiga, men som är, som jag skulle säga är bättre liksom.
Absolut.
Åtminstone lika bra, men det är en okej film. Det är det, och jag förstår att folk tycker den är bra liksom.
Yeah, right, so it is, it's down there and I'm in here. I guess it comes down to a simple choice really. Get busy living. Get busy dying.
Yes, men vi avslutar med en liten lista och jag ska fortsätta att såga lite filmer. Men helt utan grund den här gången.
Jaha.
För jag tror vi har kanske snackat om det någon gång, att jag kanske ska göra någon lista över mina sämsta filmer som jag inte har sett. Och det finns ju mycket skräp som jag inte har sett som är liksom genuint dåliga eller liksom rent av förkastliga filmer på olika sätt och vis. Men det är inte de jag tänker, utan det här är mer liksom, ja, men kanske filmer som antingen är skattade eller som av regissörer som jag gjort annat bra, som jag tycker är bra liksom, men som i de här fallen är filmer som jag bara, nej, det här är värdelöst, fast jag inte har sett dem. Så vi får se vad det blir av det. Men på femte plats, här kanske du kan backa upp mig lite grann. Mm-hmm. Men där tog jag av Danny Boyle, en liksom bra regissör egentligen. Men Yesterday.
Ja, ja.
Känns ju... dels känns det som det är liksom en bra... Det är ändå en bra grundidé. Men sen känns utförandet...
Kul grundidé.
Ja.
Ja, den har jag faktiskt sett. Och jag kan nog säga att du inte skulle gilla den.
Nej, men jag vet att du inte skulle gilla den. Men ja, det är ju att Beatles... Eller någon vaknar upp och...
Alla har glömt Beatles, förutom honom.
Ja, precis. Och då
skapar han Beatles själv och blir jättepopulär.
Och Ed Sheeran är med på en cameo, bara där. det här är inte bra. Men ja, nej, men den kan inte vara bra. Eller jag kan inte tycka den är bra, tror jag inte. På fjärde plats så tar jag två filmer faktiskt. Och då är det... Jag låter den svenska versionen vara... klara sig, men A Man Called Otto.
Ja, jag visste att du skulle säga den du sa.
Och Gran Torino, som är väl typ en man som heter Ove fast med vapen. Eller? Jag har ju inte sett dem här, så jag vet inte. Men det känns som, det är den med Clint Eastwood.
Ja, han är, den har jag sett.
För då börjar jag så här, The Story of Otto, A Grumpy Widower, står det på om Man Called Otto. Och så, Widower Walt Kowalski is a grumpy. Så ja, det är,
ja,
det känns som det är samma karaktär, fast Clint Eastwood har vapen då i Gran Torino.
Ja, och båda ska ju utmana rasism, eller?
Ja, prejudiced. Eller prejudice. Och det känns som, nej, jag har svårt att se att de ska vara bra. På tredje plats har vi filmen Ted. Seth MacFarlanes film med den här nallebjörnen. Och jag har ju svårt för Seth MacFarlane, eller jag har svårt för Family Guy. Tyckte om den när jag var yngre, men jag liksom, nej, det känns...
Jag är 100% på din sida här. Ja. Jag har inte sett den, jag vill inte se den. Jag gillar att jag inte gillar den.
Ja, men precis. Nej, men det känns bara bedrövlig på alla sätt och vis. Det känns som den sämsta delen av Family Guy typ, som han gör en hel film av. Mm. Och en uppföljare och en prequel-serie har ju kommit nu också. Ja, bedrövligt. Nej, den är inte alls... Den vill jag aldrig någonsin se.
Mm. Nej.
På andra plats så har jag Hobbit-trilogin. Och det, jag kommer ihåg när den kom, så blev jag först så här, ja, men Sagan om ringen var ju bra. Och nu ska han göra Hobbit också. Perfekt, då är det liksom komplett. Och sen liksom bara, nej, men det ska bli två filmer. Så nej, jag gör tre filmer av den. Men vad håller du på med? Kan du bara sluta?
Ja,
please stop. Och sedan dess har jag hatat den och liksom bara vägrat se den. Jag vill inte se den. Och de klipp jag sett verkar ju inte bra.
Nej,
jag såg de här alla på bio faktiskt. Och det var någon som finner lite koppla bort och var så här, jag är bara glad att vara i den här miljön.
Ja, jo, men det är alltså, jag kan fatta det.
Ja, jo, alltså jag förstår
så,
att...
Så var det verkligen för mig först också. Men sen när jag liksom hade lite avstånd till dem, så bara, vad i helvete?
Ja, nej, men speciellt den, alltså det blir ju värre med, första är ju bäst, sen så är den andra och sen så är den sista sämst. Så att, och Smaug försvinner, så man bara, nej, nu är det tråkigt. Eller liksom.
Jag sett det här klippet när Legolas åker, så här, hoppar på tunnor i någon jävla
fors. Ja, det är ju helt bizarrt.
The alltså, fuck? Jag blir lite besviken på det, för det hade ju liksom känts bra om man hade gjort en koncentrerad bra filmatisering av den.
Ja, men skulle han liksom bara, kort bok.
Ja. Men på plats ett, och det här är väl kanske den mest orimliga filmen på den här listan, jag vet inte varför jag har sånt agg mot den här filmen, men Life of Pi, den här Ang Lee-filmen med han som åker på någon båt med en tiger.
Mm.
Jag vet inte, när den kom, jag var så här, jag såg trailern tror jag, och jag bara så här, vad är det här? Det här ser bedrövligt ut. Och jag vet inte riktigt varför, men jag bara haft ett agg mot den alltid. Och ja, men det späs på lite mer och mer liksom, när man hör tal, eller läser om boken, och så här, nej, det här är inte för mig. Och jag tycker den ser inte bra ut. Det ser för liksom artificiellt ut allting, alla scener jag har sett från den.
Men jag har fått twisten med den spoilad, så att det finns en twist.
Ja, jag vet, jag tror jag har hört den någon gång också. Ja. Men jag
är osäker på om jag har sett den eller inte, jag kommer faktiskt inte ihåg.
Mm.
Ja, nej, det är min mest hatade film som jag inte har sett.
Det är ingen, jag har någon sån liksom magkänsla. Bara, aha,
nej, liksom, nej, jag tänker många av de andra känslorna som folk kan ha åsikter om. Men det här kan jag inte riktigt förklara varför jag hatar den så mycket, men av någon anledning så gör jag det. Men ja, det var min lista. Nästa avsnitt ska jag vara snäll, jag lovar.
Vi får väl se.
Ja, vi får se. Men apropå det, nästa avsnitt. Vi lämnar filmen för ett avsnitt och pratar lite om tv-serier. De filmer finns. I delar.
De där på dumburken liksom.
Ja, nej, men det finns ju mycket att gilla där. Det finns mycket som är cinematiskt, så det är, det är inte långt ifrån film.
Nej, och många filmskapare som har gjort tv-serier nu också.
Ja, exakt. Så det, vi tänkte att det kan vara kul att prata lite tv-serier.
Mm.
Så det kommer vi göra nästa avsnitt.
Yes.
Men nu är avsnitt 45 slut.
Mm.
Tack för att ni har lyssnat. Hej då.
Hej då.